Till det 48:e avsnittet av Atletico Podcast, programmet där vi pratar om den rödvita klubben som även är den vackraste i Spaniens vackra huvudstad. Det har varit landslagsuppehåll den gångna veckan, vilket alltså innebär att Atletico endast har spelat en match. Simeones manskap besegrade Granada i en svår bortamatch på Los Cármenes sedan Ada Turán avgjort efter 61 minuters spel, påpassligt framspelad av inhopparen Koke.
Vi kommer naturligtvis att gå in på de kommande två matcherna mot Hapoel och Sevilla som båda spelas på Vicente Calderón. Väl nere i Spanien kommer vi ha representanter från Atletico-redaktionen också.
Förutom detta diskuterar vi även aktuella händelser från helgens ligaomgång och som vanligt Atletico B samt deras framfart i Segunda B. Vi avslutar det hela med en lånekoll.
Som vanligt är inte Jocke med, men jag heter Alexander Ivanovski och kommer leda programmet. Med mig har jag gubben i lådan Aksha Dion och oraklet Zoran Zoric. Välkomna.
What's up?
hur har helgen varit efter den nervskadade matchen, om man säger så?
Zoran, du kan börja.
Jag det är klart, jag är skitnöjd där över att vi lyckas vinna. Så varje gång Atletico vinner, då har jag en bra måndag i alla fall.
Även om måndag är den värsta dagen på veckan.
Ja, eller inte. I det här fallet.
Nej, det blev bättre.
Alltså det var ju en sjuk match faktiskt. Jag trodde aldrig vi skulle få med oss poäng därifrån, så som det såg ut större delen av matchen.
Ja.
Det var ingen bra match från Atletico alltså.
Nej, jag pratade med lite folk också som gillade spanska ligan. De bara, ja, alltså det kan ändå vara en skrällrisk att Granada vinner. Så sa han, nej för fan, sa inte så. I alla fall matchen mot Granada, Simeone ställde upp med Courtois mellan stolparna. Backlinjen var det Juan Fran, Miranda, Godin och Felipe. På det defensiva mittfältet Mario och Gabi som vanligt. Bakom Falcao som spelar längst fram spelade Arda, Raul Garcia och Adrian Lopez. Vad har ni för tankar om matchen, om jag frågar dig Akshay?
Arda Turan. Det. Alltså fy fan vilken riktig spelare alltså, ja. Grym. Nu tror ni fan på mig att Falcao har en, vad heter det?
Formsvacka,
tack.
Yes.
Eller?
Jag vet inte.
Nej, men han ser inte vass ut alltså, seriöst. Kolla den där han gjorde när han bara tog ner bollen. Vem var det? Var det Kock som spelade in från kanten? Nej, det var Felipe.
Felipe, ja, just det.
Ja. När han bara tog ner den och skulle, vad ska han göra, lobba? Vad gör han för något karl alltså?
Ja, Tonio står ju en centimeter från honom. Han försöker,
ja,
lobba honom, omöjligt.
Alltså, nej, ibland alltså. Nej, men han har formsvacka. Återigen, Gabi tycker jag gör en helt okej match. Felipe, majestetisk alltså, riktigt så här. Upp och ner, tuffa upp och ner. Men Arda, bäst på plan. Och kung Costa!
Diego Armando Costa!
Costa. Alltså, Courtois är jävla skön när man plockar ner ett skott. Så, du vet, han bara går upp och bara liksom greppar på den. Så, det såg ut som ett jävligt hårt skott faktiskt först. Innan han fick tag på den. Bara pang, tack.
Ja, så vissa målvakter är så det ser helt sjukt ut. De bara typ så hoppar upp och bara tar den direkt.
Courtois, vilken kund.
Även om det inte är något hårt skott. Men den spelmässiga och speltekniska biten, varför klarar man inte av att etablera något eget spel under stora delar av matchen, sa han?
Jag tycker att det blev väldigt stora avstånd mellan Falcao och våra andra offensiva, andra linjen så att säga, mittfältarna. Så gjorde att Falcao blev ganska isolerad längst uppe, som jag skrev i analysen också. Sen så funkar det inte alls med, alltså återigen, Raul Garcia som någon sorts fake-ytter. Jag tycker inte det funkar alls, alltså den positionen. Och ja, vi får helt enkelt inte fast bollen där uppe heller. Så det blir jättesvårt för laget att etablera något anfallsspel. Sen är ju Granada, de gjorde det riktigt bra i första halvlek också. Pressa sönder Atletico som de hade inga svar på deras press. För som vi vet så är inte Mario och Gabi de mest spelskickliga. Och det är inte så lätt att ta sig runt, alltså de här, eller ta sig förbi framförallt Granadas press när vi inte har så spelskickliga alltså mittfältare. Men i andra halvlek så tycker jag vi bättrar på det, och framförallt då när Simeone sätter in Diego Costa. Det är då spelet så verkligen tar fart för Atletico, eftersom då har man en referens i anfallet. Och man kan slå långt på Diego Costa. Han kommer alltid nästan alltid att vinna de här långbollarna som kommer emot honom. Så han vinner de här nickduellerna och sen skarvar han bara vidare, eller så tar han ner till sina medspelare, som jag också skrev i analysen. Med Adrian fick vi kanske ett lite snabbare anfallsspel, men med Diego Costa så blev det framförallt väldigt, väldigt mycket mer konkret. Och det faktum att Simeones, båda spelarna som Simeone byter in, är ju faktiskt involverade i segermålet. Det är ju Diego Costa som först och främst vinner bollen högt upp. Han ramlar och sen spelar han det vidare till Koke. Och Koke slår ett perfekt inlägg till Arda. Och sen bara kan raka in bollen. Ja, stort sett öppet mål. Även om Tonio slängde sig nog lite för snabbt där. Och skulle kanske stått på benen. Men det är inte lätt att säga så här i efterhand.
Mm. När vi ändå pratar om Diego Costa. Hans betydelse. Är det bara vi Atletico-supporter som ser hans stolthet? Eller är han verkligen liksom...
Alltså vi vet ju fortfarande inte faktiskt. Hur han är från start. De flesta matcher där han faktiskt har spelat jävligt bra, det är när han har fått komma in. Blivit varit avbytare. Så fortfarande har han faktiskt en konsistensproblem när han kör från start faktiskt. För han brukar försvinna i de matcherna. Det är en sak man behöver jobba på. Men annars så har han självklart, de gånger han kommit in har han varit jäkligt, jäkligt inflytelserik. Och att han... Som Soran sa, han har ett helt annat konkret spel i sig än de flesta andra. För han är mer direkt i sitt spelsätt. Att han försöker alltid ta sig mot mål och är ganska teknisk och är mer genombrottskraft. Alltså han har mer genombrottskraft för att komma in i boxen. Och det är någonting som vi saknar faktiskt. Falcao kan göra det lite för svårt för sig själv. Och Adrian är också lite för svårt för sig själv. Och Arda är Arda liksom, men... Costa är jävligt viktig och jag tycker han förtjänar lite fler minuter och kan ha varit skadad lite, men jag hoppas han får spela lite mer faktiskt och att Arda flyttas in centralt.
Vill ni lägga till någonting annat om spelet i matchen?
Alltså spelet i matchen var inte särskilt bra, det går inte att sticka under stol, men det är ganska uppenbart att Atletico var riktigt, riktigt dåliga i första halvlek och Granada förde spelet, skapade chanserna och jag tyckte att vi hade stora problem på fast situationer då, speciellt i första halvlek. En annan grej som jag skrev i just analysen var att varför tar Felipe Luis hand om El Arabi, Josef El Arabi i straffområdet på fast situationer? Alltså jättestor skillnad mellan de två spelarna i styrka i luftrummet. För El Arabi är ju targetspelare mer eller mindre som har bra rörelse och kan något med fötterna också. Så jag förstår inte alls tanken bakom att Felipe Luis ska stå och manmarkera El Arabi. Det förstår jag inte alls. Generellt så tycker jag att vi hade en hel del problem på de här fast situationerna. Framförallt när de slogs in inåtskruvade mot Atleticos straffområde. Men ja, vi löser det här med tanke på att med hjälp av, skulle jag vilja säga, Courtois som gör en riktigt fin räddning där i andra halvlek runt 35 minuten. Och så Ardas fantastiska tackling efter en lång rush. Att han orkar ens så tar han där. Det är väldigt imponerande och ja, sjukt jävla kul att Arda gör den där. För det är verkligen Ardas spelstil också.
Menar du den han räddade som gick i stolpen sen?
Ja, vilken tackling
alltså. Det är så jävla skön alltså.
Ja, när vi ändå är inne på Arda, han gjorde ju sitt fjärde mål för säsongen och hans andra raka i ligaspelet. Vad säger ni om hans säsong så här långt, Akshay?
Nej men Arda har varit grym. Jag tänkte bara gå tillbaka snabbt och prata om en sak som Soran sa. Det här med att Falcao var isolerad. Alltså Alltså ett tag jag kände faktiskt, alltså sitter jag och kollar på Stoke med vad heter han?
Peter
vad
heter Crouch.
Han? Ah, Peter Crouch på toppen. För det var nästan så de körde. De bara, alltså, rensa bollarna på Falcao liksom. Vad ska han göra där framme helt själv liksom?
Det är omöjligt.
Men det går inte liksom. Sån jävla target player är han inte, att han ska hålla på. Han har inte den tekniken heller, tror jag, för att hålla borta 2-3 försvar ibland. Men ja, för det mesta har han inte det. Och Felipe. Men kom igen nu, Soran. Det är klart han ska markera Al-Arabi. Alltså det är Felipe, kung Felipe. Han kan hoppa jämfotat 2 meter rakt upp i luften. Det är Luis Felipe liksom.
Han är inte Berea.
Ja, men alltså, med tanke på att det fanns Miranda på plan, det fanns en Godin, ja, det fanns en Mario Suarez, Raul Garcia som spelar framförallt för att han är duktig i luftspelet, och jag tror att han spelar på grund av att de är bra på fast situationer. Så det fanns flera alternativ, Falcao också som är ligans bästa anfallare med huvudet. Så ja, jag förstår inte riktigt varför just han ska markera El Arabi. Men som du säger, Felipe Luis var absolut bland de bästa spelarna mot Granada igår.
Du tog upp ett annat namn också när du drog upp den här raddan. Diego Godin, vilken kung.
Ja, alltså. Fy fan.
Shit, alltså.
Vilken säsong han gör hittills, alltså.
Alltså han plockar alla anfallare som, alltså, som små godis i fickan. Alltså. Han går upp och nickar, rensar och jag vet inte vad han gör. Fan, vilken kung.
Täcker upp framförallt, ja, efter upp. Miranda gör lite misstag. Miranda hade ju en riktigt dålig där han höll på att ställa till det. Första halvlek, en eller två gånger var det. Då kommer Godin full fart och så snor han bollen från Brahimi. Alltså, vilken kung han har blivit.
Alltså jag måste säga, alltså, one man team my ass. Falcao har inte gjort mål på flera matcher nu. Vi har ändå vunnit matcherna. Varför? Vi har flera olika målskyttar. Om det är något lag som är one man team så är det fan Barcelona. Alltså.
Med
tanke på att de har en spelare som har 17 mål. Och jag har gjort 17 mål i ligaspelet. Och sen antagligen typ 3-4 mål i Champions League. Så ja, det är klart att han har större inflytande.
Jag ska face på Barcelona sen. Alltså.
Forum.
Forum.
Vi går tillbaka till Ada som vi skulle
gå på här.
Vi får faktiskt inte glömma honom. Han har gjort sin... trots att Diego lämnade så har han ändå fyllt upp luckan på ett väldigt bra sätt. Enligt mig i alla fall. Där han har fått en lite friare roll. Men ändå... Han kämpar ändå mer bakåt i defensiven. Som Soran sa, han tog den här långa löpningen. Och den här tacklingen också. Vad har vi att säga om hans säsong så här långt?
Soran, du kan ju ta den först.
Ja, alltså så här långt så har han fått betydligt mer fri roll. För han har ju spelat både på höger, alltså på höger och vänster kanten. Och sen playmaker, tia bakom Falcao, flertalet matcher. Det är väl där jag ser honom främst då, i den positionen. Det är där han antagligen kommer bidra med mest. Om vi skulle börja starta med Ceboya också på planen istället för exempelvis då. Jag skulle inte ha något emot att ha Ceboya på högerkanten och Raul Garcia på bänken just nu. Med tanke på hur Raul Garcia presterar. Men alltså, Arda Turan är utan tvekan Atleticos största kreativa spelare. Och utan honom så såg vi själva i Getafe-matchen exempelvis att det står nästan och faller med hans kreativitet. Och med tanke på att han alltid bidrar i defensiven också så är det här en enormt komplett spelare. Nästan lite av ett geni skulle jag vilja säga. Så kan lite allt möjligt.
Alltså jag undrar vad som skulle hända med Arda om Diego kom till klubben. Alltså, finns det plats för Diego egentligen? För jag vill inte att Arda hamnar på en kant. Och sen har vi liksom, Arda har ju inte det taktiska försvarsspelet i sig, men han har kämpat glöden i sig för att faktiskt spela på tremanna mittfält med Diego mellan defensiv mittfältare och Diego liksom. Eller tillsammans med Diego. Men det skulle i sin tur också förstöra för Oliver Torres också en hel del, och Koke och alla de där. Så egentligen finns det plats för Diego. Jag i så fall ser jag hellre Arda ta den positionen. Och vi har några riktiga yttrar istället.
Ja, jag tror att det finns plats för Diego. Men problemet är ju som sagt att han kommer antagligen inte komma till Atletico. Men om han skulle komma så tror jag definitivt det finns plats. Och jag tror att vi skulle bli mycket bättre genom mitten också om Diego kom. Då skulle han kunna dela på den här playmaker-rollen tillsammans med Arda. även då Martas utgångsposition och försvarsposition är ute på en kant. Så väldigt mycket rörelse tror jag det skulle vara. Väldigt mycket rörelse, då skulle vi kunna se ännu bättre spel från Atletico. Framförallt skulle vi kunna hota betydligt mer med insticken, som jag tycker vi har saknat under hösten så här långt, sen Diego försvann också.
Och framförallt så hade vi blivit om med Raul Garcia också.
Nu är inte jag något emot Raul Garcia, för jag anser ju att han spelar på fel position. Vi har nästan aldrig använt Raul Garcia i den positionen där han ska vara. Men problemet är ju då att Raul Garcia måste bidra med betydligt mer, och han måste vara betydligt mer aktiv i spelet om vi ska kunna spela honom i så viktig position som den mediapunta, som mediapunta position ändå är. Med tanke på att nästan allt vårt spel, det mesta i alla fall som är positivt, kommer via Arda och möjligtvis ett par till spelare, beroende på när de spelar och hur vi spelar. Så det måste vara betydligt mer, alltså produktivt. Inte bara att han gör mål i 60:e minuten och sen han har inte bidragit med något innan 60:e minuten. Så han måste alltid bidra med lite mer kreativitet, lite mer alltså, ja, löpningar utan boll och ja, ni förstår vad jag menar.
Kan ni tänka er hur många väggpassar kommer bli i mitten på planen om Arda och Diego ska spela ihop?
Ja, det är det jag menar.
Ping, 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 fram till mål. Nej, skjut du. Ping, 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 ping.
Och framförallt skulle det vara väldigt positivt med tanke på att det här är Ardas andra säsong i Atletico, andra säsong i Spanien. Så nu har han ju akklimatiserat sig till spansk fotboll. Och framförallt då europeisk toppfotboll. Och Atletico är ett år äldre, ett år visare, ett år bättre.
Jag fattar fortfarande varför ingen plockade Arda tidigare från Galatasaray och så.
Jag tror att det var ofta läste jag att Arda hade problem, alltså disciplinära problem, och att han var lite för stor stjärna för att ja, han fick lite för fria händer och fick göra lite för mycket vad han ville. Det var ingen som riktigt satt honom på plats, och ja, media blev lite för mycket också för honom i Galatasaray, framförallt och turkarna, som han är nästan, ja, om vi skulle kunna göra en jämförelse, som det är därför han kallas då Turkiets Beckham, för att paparazzi hela tiden följer efter honom.
Inte utseendemässigt va?
Nej, utseendemässigt, okay. För Arda är betydligt snyggare.
Ja, det är sant.
Nej, men paparazzi följde efter honom enormt mycket i Turkiet, och ja, det var ju därför han mer eller mindre ville försvinna därifrån. Och jag har läst ganska många intervjuer här i turkisk media som man brukar ge på sina landslagsuppehåll. Och förutom att umgås med Paris Hilton på sina, sina landslagsuppehåll så gör han ju, vet du det, han säger alltid en och samma sak. Ett, att turkarna inte förstår sig på fotboll, för de handlar bara om assist och mål, hur många av dem man gör i statistiken. Två, att han känner sig friare i Madrid och att han inte alls har det där mediebådet på sig hela tiden.
Mm, absolut.
Du drog en liten lista innan, Soran, men väl tre spelare som du tyckte gjorde det bra mot
Granada. Det är inte lätt där, inte med tanke på hur bra alltså Godin var exempelvis. Courtois gör en avgörande räddning där i första halvlek. Sen har vi Godin som är alltså bäst i försvaret. Vi har Felipe Luis som hela tiden bidrar med något i anfallsspelet. Vi har Arda som gör en jättebra match. Vi har Diego Costa som i sin tur ändrar matchbilden och hjälper Atletico att vinna den här matchen. Sen så har vi en inhoppare i Koke som också är bidragande orsak till Atletico lyckas spela fram den här Arda, och som Arda gör målet. Så det är många orsaker, men jag säger Godin i så fall, för Godin var riktigt jätte i försvaret igår.
Du fick tre spelare, men så är det bara Godin så är det helt okej.
All right.
Godin gånger tre.
Akshay, vilka spelare tyckte du?
Ja, det är Godin måste man göra. Jag fattar inte att folk inte förstår ibland hur vackert det är med riktigt bra försvarare.
Nej, alltså, det fattar inte jag heller. För nu för tiden ska försvararna vara bra med boll. De ska kunna dribbla, de ska kunna springa upp med bollen, sådär som Godin gör ibland. De ska inte kunna försvara, jag förstår inte på det heller.
Nej, alltså det jag menade, det var att folk fokuserar så mycket på de här, alla som, det som Arda pratade om, det här med assist och göra mål och alla de här spelarna. Ja. Att liksom, den här tiden då spelar som Maldini,
Baresi,
Nesta, alla de här,
Bergamo,
alla de här, du vet, även i Spanien, Hero, alla, du vet när, alltså, när, alltså, du vet när det var vackert att vara försvarare. Mm. Hänger du med då?
Ja, jo.
Alltså när det spelet var vackert. Alltså du vet att man inte släppte igenom någon, du vet, som Sagan om ringen. You shall not pass, du vet, boom. Du vet sådär, va?
Slänger ner bommen bara.
Slänger ner bommen bara liksom. Det är så jävla vackert i alla fall. Ja, Godin. Och sen tar jag absolut Diego Costa. Och sen Arda. Mm. Men alltså Filipe Luís, fan alltså.
Det är svårt att inte inkludera honom, men säger ju det.
Ja, men det får bli så här, för att det var, för det första var Arda nyckel. Godin höll borta alla anfall, och Diego Costa ändrade matchbilden.
Ja.
Så kan man säga då.
Nej, jag ska slinka in med en sak här också. Du sa det här, backarna ska dribbla mycket och serva bra med bollen. Många kan inte försvara. Om man gör en liten parallelldragning och ser, så Atletico har släppt in 11 mål i ligan den här säsongen. Barcelona har släppt in 15. Och det är ju, sen gör ju de betydligt mer mål. Men det är intressant statistik att även om att backarna inte är lika bra. Det ska vara lite Castenaccio över det, eller hur?
Catenaccio. Ja,
Catenaccio.
Lite av grejen med Barca också, att de har blivit rakare i sitt spel och de har blivit de är lite mer offensiva tycker jag än förra säsongen. Inte alls lika stor fokus alltså i försvarsspelet. De pressar lite högre upp, men de blir öppnare när man spelar förbi dem så att säga. Mm. Så jag tror att de har släppt in ganska många mål på kontringar skulle jag tro.
Ja, det kan säkerligen stämma. Om vi vänder på det, vem är inte nöjd med Akshay?
Miranda har blivit ganska slarvig faktiskt. Jag vet inte vad som har hänt med honom, men han har börjat slarva senaste matchen en hel del. Och Adrians formkurva står stilla lite. Jag trodde han var på väg uppåt ett tag. Om jag skulle välja någon så är det nog Miranda som satt oss i många problem faktiskt.
Så är det.
För mig är Raul Garcias första halvlek skitdålig verkligen. Han hjälper inte alls, kom fram på kanten och kom fram blir helt ensam. Vilket innebär att både Sequeira och Dani Benitez, ibland med hjälp av Mikel Rico, ofta kommer runt på den kanten och alltså överbelastar den. Så blir det bara kom fram där med lite hjälp av Mario Suarez och emellanåt då Miranda. Så jag tyckte att Raul Garcias första halvlek, framförallt då i defensiven, inte lika, han var inte bra i offensiven heller, men framförallt i defensiven, det är en defensiv detalj som jag verkligen tyckte var riktigt dålig igår. Men å andra sidan så tacklar han riktigt bra, han vann väldigt många nickdueller, han vann 10 nickdueller för mig. Jag läste
RG.
Ja, Raul Garcia, 10 nickdueller, det är alltså, jag tror det är överlägset mest av alla Atletico-spelare den här säsongen. Det är väl Mario Falcao som ligger på 8 eller något. I någon match tidigare under säsongen. Så ja, Adrian som du säger, Akshay, det såg okej ut i vissa avseenden. Men när han väl fick bollen så han gjorde det lite för svårt för sig själv tyckte jag.
Mm.
Och Mario då, Marios utvisning kunde faktiskt ha kostat oss. Och det påminner lite om den där matchen mot Real Sociedad förra säsongen. Mm. Jag trodde det skulle bli att de skulle göra mål. Men med tanke på att Simeone då, som vi kollade här innan Axel Torres analyserade matchen, det var ju så att han gick upp på 4-3-2 blev det ju, uppställningen där i andra halvlek, sista 20 minuterna. Och med Thiago lite centralt och Gabi som alltid hjälpte till längst högerkanten. Så Marius försatte oss i stora problem. Jag tyckte inte att han var särskilt bra i den här matchen heller, så jag väljer Mario.
Mm, jag väljer också.
Nu blir Jocke säkert förbannad också.
Alltså nu, jag fattar ingenting. Du bara gick på Raul Garcia, avslutade med liksom, nej jag tar Mario.
Jag bara, va? Nej, men jag tycker inte Mario var inte med i matchen tyckte jag inte.
Nej, faktiskt. Jag tycker inte heller. Nej, det var jävligt hårt rött kort alltså, det var inte med flit så där på samma sätt alltså. Det var inte en avgörande matchsituation heller liksom, någonstans nära straffområdet eller någonting liksom.
All right, men bara så Jocke blir lagt då, det är väl viktigast.
Vi kommer in på det ämnet nu också Akshay, domarnivån. Väldigt många, eller bland annat först och främst Valencia-supportarna, gnäller på att Atletico får med sig en hel del domslut den här säsongen. Håller du med om det, Akshay?
Alltså Valencia gnäller, okej, okay, no comment. Alltså de gnäller på allt, så det spelar ingen roll liksom. Men jag tycker faktiskt, när det gäller just Atletico, tycker jag de första matcherna hade vi lite tur med domarna. Sen har det bara gått spikrakt neråt. Det känns som domarna mer eller mindre har blivit lite anti-Atletico. Det var så faktiskt mot Granada också, att jag kände ett tag att liksom, fan, här domen dömer jag nästan bara till fördel för Granada. Alltså.
Märkte du att de fick frisparka längs kanterna? Först på vänsterkanten, för Juan gjorde ingenting. Och Felipe sen. Felipe gjorde absolut ingenting. Det var sjukt faktiskt där i slutet. Det kunde ha kostat oss.
Nej, men det är sant. Domarnivån har väl alltid varit låg i Spanien. Sen är det väl mer eller mindre vilket lyckokast man slår per match. Men vi har ju liksom, vi har haft otur senaste 4-5 matcherna. Det är ingenting att liksom hymla med. Det är så. Så är det liksom.
Yes. Även när vi är inne och pratar lite på Valencia och domarna, så fick ju de också straff i, vad var det, 89 minuten här mot Espanyol, när de låg ganska illa till.
Ja. Och det skulle varit frispark situationen innan där. Jag tror det var Banega som mer eller mindre kapar, men han fäller en spelare i Espanyol, och domaren ger fördel till Valencia av någon anledning. Jag vet inte varför. Och till slut så slutar det med att Valencia får en straff som visserligen då, ja, det var straff skulle jag vilja säga, men det måste vara frispark i läget innan. Annars skulle det aldrig ske den här straffsituationen. Så de var mindre att klaga på nu skulle jag vilja säga.
Ja. Atletico har på 12 spelade matcher 10 segrar, varav 10 segrar, en oavgjord och endast en förlust. Det är bättre start än säsongen när Atletico tog dubbel 95-96. Varför är det så att vi vinner så många matcher jämfört om man bara jämför med förra säsongen, Sören?
Ja, det är framförallt att vi är effektiva när vi får chanserna. Sen så får vi inte glömma heller att Simeone har ju faktiskt haft privilegiet att kunna rotera truppen och spela de bästa spelarna i ligan, så att säga. Europa League har vi inte alls gått in lika hårt i, och där har vi kunnat använda oss av, inom situationstecken, reserverna. Så det är en stor fördel att vi har kunnat använda oss av de bästa spelarna i alla matcher i ligaspelet så här långt. Sen så har ju vissa spelare höjt sig enormt mycket tycker jag. Nu var ju visserligen Mario jätteduktig i slutet av förra säsongen, och hade den där jättestora, jättefina matchen mot Athletic i Europa League-finalen. Men Mario tycker jag har höjt sig jättemycket. Jag tycker Arda har klivit fram i Diegos frånvaro. Jag tycker att Falcao fortsätter bara på samma vis.
Jag tycker ändå att han gör mer avgörande mål den här säsongen. Förra säsongen kunde det vara liksom 0-0 i några matcher, men sen så går han och gör hattrick, alltså typ när vi vinner med 4-0. Alltså, om man säger lite mer obetydelsefulla mål, eller mer betydelsefulla mål den här säsongen. Fortsätt, sa han.
Framförallt i början av säsongen så har han väldigt många matcher med mål, alltså avgörande mål så att säga. Inte sådär att, som du säger, att han kunde göra hattrick ibland och gå mållös i någon match där vi egentligen skulle behöva ett av hans mål på det där hattricket. Men Godin skulle jag vilja säga också har höjt sig och blivit ännu bättre än vad var i slutet av förra säsongen. Och då var han ganska bra i slutet av förra säsongen. Med tanke på att Atletico ville sälja honom här innan övergångsfönstret stängdes, så i alla fall han borde ju ha övertygat ledningen om att det finns inte en chans om man kan sälja honom nu. Med tanke på vilket sätt han har spelat på. Sen så tycker jag att Felipe Luis också har höjt sig ytterligare ett snäpp. Han hade ju stora problem med skadan som ådrog sig mot Gorka Iraisos i en Athletic match 2010. Jag tycker att han är landslags.
Fan, minns du det?
Men det är inget svårt att minnas, för
det är så han.
Det är fantastiskt.
Alltså, även vilken spelare det var i ståndsklubben som liksom
ja men det är så han är.
Det
är mitt minne är. Men jag tycker att han har höjt sig betydligt mycket mer, och intervjuerna som han har gjort här under hösten har han ju själv sagt att stämningen inte var så god under hans första och andra säsong. Det var ju först när Simeone tog över som han ändrade mentaliteten på spelarna, och
han har blivit mer krigsinriktad, om man säger så.
Inte bara där, utan han springer verkligen, han är verkligen Felipe Luis från Deportivo La Coruña. Och även om han inte gör lika mycket assist, och inte allt går inte genom honom genbart genom honom. Även om ganska mycket går på längs vår vänsterkant, så han är extremt bra. Sen så har vi de här målskyttarna också. Vi har nu Falcao som är målgaranti när han spelar, trots sin lite sämre form nu, som Akshay säger. Vi har Raul Garcia som gjort, är det 6 mål hittills den här säsongen. Och sen har vi Diego Costa. Utan honom, hade vi haft honom förra säsongen i det här slaget, så hade vi säkert vunnit den där matchen mot Granada där det blev 0-0 på Las Carmenes förra säsongen, om ni minns.
Och Santander och så Racing.
Exakt, eller exempelvis Sporting Gijon, eller ja, ni minns de här 1-1-0 matcherna där vi verkligen behövde de här extra 2 poängen.
Alltså Granada-matchen är ett perfekt exempel på vart vi är idag jämfört med förut. Alltså, det finns inte chans på hela världskartan att vi skulle ta poäng mot Granada i samma situation, samma matchbild för 2 år sedan. Det finns inte.
Nej, absolut inte. Det var, alltså jag såg faktiskt inte matchen, jag satt och livescorade den. Mm-hmm. Sen så sitter jag och säger 1-0, yes. Då fan, nu händer det. Snart kommer det 1-1, snart kommer det 1-1. Jag visste dem för det. Mm. Alltså Atletico är så. Sen när Soran skrev Mario utvisad. Tänkte, nej alltså nu är det kört. Tänkte, ja, vi har ändå Simeone. Det kan ändå fixa sig. Så satt man där varje sekund.
Om man ska vara ärlig, så var det egentligen ingen jättestor fara när de fick en spelare mer. Alltså när Mario blev utvisad. Jag tycker vi höll dem på distans och de skapade inga chanser så att säga. Det var en rensning som var det Miranda som missade den och den gick ut till inspark. Mm. Och så hade de 2 frisparkar, en på höger och en på vänsterkanten där, som ingen av dem skulle varit frispark. Men jag tycker vi skötte oss riktigt, riktigt bra. Och än en gång, hur viktigt det är med ledare i försvaret. Mm. Bra Godin är alltså. Och hur bra Courtois är.
Och sen den här taktiska dispositionen som Cholo gjorde direkt efter Maris utvisning. Helt jävla briljant alltså.
Ja.
Helt jävla briljant. Alltså han tog den direkt. Han bara gjorde pekar med du in, du ut. Bla, bla, bla. Och sen var det som att ingen hade blivit utvisad.
Men hur var Thiago när han fick komma in?
Thiago, hans främsta uppgift var ju bara att alltså, ta hand om den centrala mitten. Så Gabi skulle kunna gå ut och överbelasta högerkanten. Framförallt då, och Koke fick ta hand om vänsterkanten på samma sätt om de anföll på vänsterkanten. Så det blev en riktigt bra taktisk disposition som Atletico-spelarna följde fullt ut, tyckte jag också. Det var inte så att Granada kom runt på kanterna heller, för Atletico stoppar dem och så rensar dem och så fick de börja om hela tiden. Mm. Och ibland, det såg ju du Akshay, att ibland kan de skicka på den här jättelånga bollen mot Diego Costa. Då kommer Falcao, han kommer direkt springa i djupet. Och för han vet att Diego Costa kommer vinna de här nickduellerna. Med tjongbollarna mot Diego Costa. Han vinner dem alltid alltså i luftspelet.
Han är lång,
han är stark. Ja. Han är väldigt svår att ta hand om. Och det märkte vi också i slutet när han håller på och duttar där vid hörnflaggar. Vänster hörnflagga, och så fixar han en frispark. Och där han är mästare på att fixa de här frisparkarna. Lik Drogba skulle jag vilja säga. Som drar ner tempot, fixar den här frisparken och låter tiden gå.
Alltså han var så skön, det var kostnad när han vrickade och vände bollen. Och liksom, du vet när han drog den förbi den här backen. Ja. När han fick frispark i slutet.
Ja.
Alltså den här, när han bara pang och så drog han iväg genom med en jävla vrickning.
Ja.
Det var så jävla skönt. Jag bara...
Framförallt så var han jättefin. Han är jättefin. Acceleration skulle jag väl säga.
Ja, grym alltså.
När han växlar upp så är han svår att ta hand, alltså hinna i fatt. De kan inte gå in på kropp. Det är ofta vad försvarare gör. De går in på kropp för att sakta ner spelaren. Han är stark som en oxe, så det är nästan omöjligt att gå in på kropp på honom.
Alltså, han är snabb också, det är som är så sjukt.
Det är en fin kombination. Snabbhet blandat med styrka.
Alltså ja, vilken skön spelare alltså.
Ja, tur att vi har honom och inte sålde honom innan säsongen. Vill ni lägga till någonting i matchen mot Granada, eller ska vi gå vidare?
Jag trodde vi hade gått vidare redan, men vi hamnade där igen, jag vet inte.
På grund av mig.
Nej, detta låg under samma kategori, så det är inga problem. Vi går vidare till Apoel Tel Aviv, som i helgen vann med 1-0 mot Iruni Kiryat-Shmona med 1-0. på bortaplan efter mål av Toto Tamuz, inte Toto Salvio utan Toto Tamuz.
Borgstjärna. Det är på det namn det där, Toto Tamus.
De här Kirjashmana som även spelar i Bilbaos grupp. Läget i Atleticos grupp är att Atletico leder ju självklart gruppen på 9 poäng. Därefter kommer Victoria Pilsen på andra plats, även de 9 poäng. Men Atletico har bättre inbördesmöten mot tjeckerna om man med tanke på det här bombskottet från Saboya i krysset. På tredje plats ligger Academica på 4 poäng, som möter Pilsen på hemmaplan i Portugal, och Apoel är redan avsågade på ett sväck. Cholo funderar på att ställa upp med en 4-3-2-1 uppställning med Asensio mellan stolparna, Silvio Polido, Catadias och Domingo Sisma i backlinjen. På mittfältet Emre, Thiago, Mario och Ceboya, och längst fram Diego Costa. Vill ni se den här trivoten på mittfältet igen? Om jag frågar dig, Sören.
Det gick ju åt skogen sista gången vi spelade med en trivot. Då var Mario på bänken, just det. Och ja, jag vet inte, alltså, jag är inte för den här trivoten. Jag vill hellre se, jag hade ju hellre sett att vi spelar lite mer offensivt än en trivote på hemmaplan mot Apoel. Liksom, Apoel dessutom avsågade, och vi seger här, så, eller bara oavgjort, seger skulle jag säga, då är vi helt klara. Det behöver inte bero på vad som händer i matchen i Portugal där mellan Academico och Victoria Pilsen. Så jag hade jättegärna sett att vi inte spelar med trivoten, och ja, mer eller mindre bara avslutade jobbet där, för det är där det handlar om stort sett.
Ja, jag håller med. Alltså det, men samtidigt tycker jag att de här behöver luftas lite, ja. Och jag tror inte vi ska lägga för stor fokus på Europa League, som jag ska vara det.
Nej, men det är ändå en, alltså, om vi skulle gå och vinna den igen, även om jag inte vill ha hybris.
Det skulle vara så jävla tråkigt. Jag tar hellre koppan, alltså.
Jag tar helst alla tre turneringar. Jag skulle inte ha något emot något åt det,
alltså. Nej, men jag menar, alltså, jag menar inte för prestigens skull, för det skiter jag fullständigt.
Du vill till Amsterdam, vill du?
Nej, inte bara det. Men jag tänkte på att, alltså, rent ekonomimässigt, det måste ju vara bättre för klubben att om man både vinner Europa League och tar sig till Champions, än om man bara tar sig till Champions. Alltså,
men du vet att de snackar om att det här årets vinnare av Europa League ska vara klara för Champions League året efter.
Det hade varit skitbra, tycker jag i alla fall. Jag tänkte på det faktiskt några år innan, redan 2010, när det blev Europa League för första gången. Så tänkte jag, då går väl vinnarna in i Champions, men så.
Och då blir turneringen blir mer
prestige,
alltså de har ett syfte då, liksom, de ska vinna. Och plus att liksom, alltså den enda anledningen jag vill att vi går vidare till slutspelet, alltså slutspel alltså till av Europa League, det är fan om vi får möta City, alltså. Jag vill se Simeone, alltså, skola Mancini i taktisk, alltså, så här, du vet, med en piska, så här gör man den lilla.
Om Mancini kommer att vara kvar i City.
Ja, det är det.
Men ni snackar om att en Champions League-plats skulle vara en bra grej för vinnaren. Så är det ju i Sydamerika. De har ju sin Europa League-variant. Vad heter den nu? Heter den?
Copa Sudamerica.
Copa Sudamerica. Och vinnaren där går ju vidare till Copa Libertadores senare, som spelas på vintern. Så Sudamericana spelas på hösten, och vinnaren av turneringen går vidare till Copa Libertadores och kan då delta där. Men det blir nog lite många lag, skulle jag tro. Det blir en för mycket i så fall. Och det, just om man skulle gå vidare till Champions League, om man vann Europa League i så fall, så det blir typ 33 lag. Vilken grupp skulle vi vara med i då? För det skulle bli så här 8 grupper. Aha, vilken är vi med? Vi är med i den 9:e med ett lag.
Nej, men i så fall hade man kanske
utökat turneringen, kanske.
Nej, inte utöka, men om man hade tagit bort en plats, ni vet, alla lag har ju vissa direktplatser så här, eller vissa länder har ju x antal direktplatser. Att man tar något från en som har flera då. det kan ju också vara ett alternativ. Men,
ja, vi tar Makedoniens plats.
Nej, vi tar...
Och i Champions League.
Nej, vi tar Malagas plats. De som slutade fyra förra säsongen.
Ja, just det. Mm.
Nej, jag tänkte faktiskt på det att man kan ju ta om... Alltså, det är inte så varje år att ett spanskt lag som kommer trea kommer på Europa League-plats.
Alltså, det de kan göra det är att de lägger till en extra kvalplats. Och så lägger de till en till plats i någon liga. Mm. Och det laget får kvala mot Europa League-vinnarna.
Ja, det skulle vara en bra idé faktiskt.
Någonting sånt.
Förväntar ni jag ska visa upp bättre spel i Atletico i matchen mot Apoel Akshay?
Mot Apoel Silvio, alltså inte bara bättre, men att han kan spela fotboll överhuvudtaget. Emre måste, i såna här matcher så måste han bli mer, visa upp mer, att han håller och drar i spelet lite mer. Thiago, han är som han är liksom. Sen vet vilka, Mario kommer få spela förmodligen för att han är avstängd i ligan.
Yes. Ja, Mario och Thiago kommer att fortsätta.
Ja. Kocke också som han är, han är på sin lilla kurva. Ja, sen är det inte så många mer. Det är väl mer Asensio och i så fall Katadies kan man inte förvänta sig så mycket av liksom, inte Polido heller, men Emre och Asensio vill jag ska höja sig några snäpp. Emre känns lite så här.
Jag håller med. Silvio, definitivt. Och du säger att vi inte kan vänta oss mer av Katadies. Jag tycker vi kan vänta oss lite mer av honom faktiskt. Han var inte bra mot Akademika och han kom ofta fel i både press och markering och allt möjligt. Så. Mm. Katadies så far också.
Men han får aldrig spela ju. Det är det som är grejen. Liksom,
han vet, han kom till Atletico eftersom han visste att han skulle bli det tredje alternativet om Miranda eller Godin skadade. Så då skulle han först då skulle han få spela. Men om någon av dem skulle gå sönder så är det viktigt att vi har någon som kan ersätta dem. Och då är det kanske viktigt att Katadias får lite speltid och framförallt då jobbar upp formen lite grann. För jag tycker inte att han har sett så jättebra ut i Europa League-spel så här långt.
Nej. Vill ni lägga till någonting i matchen mot Apoel? Eller ska vi gå vidare?
Ja, jag vill ta upp Christian Rodriguez.
Ja, jag tänkte säga det.
Okej, okay, ja, men tar du först då.
Nej, men jag tänkte säga att det ska bli jävligt kul att se honom. Ja. Han var jävligt bra mot Polen med Uruguay. När han var med 3-1 då, mot polackerna. Så Christian Rodriguez ser jag fram emot att se. Och detsamma med Koke och Diego Costa.
Diego Costa, ja, just det. Mm. Och sen det jag tänkte med Christian Rodriguez, det var att vi tog upp det innan, att han ska spela på högerkanten. Att du vet, alltså du vet hur man blir lite så här excited när Falcao kommer nära boxen. Mm. Är lite utanför boxen eller när någon annan kommer utanför boxen och ska skjuta. Men så jag blir aldrig så excited som när Christian Rodriguez kommer utanför boxen, för att han har en vänsterslägga, alltså den här killen alltså. Alltså han skjuter bättre än Falcao, alltså distansskott alltså. Mm. Det är det jag menar, att han om man får den där rollen där kan skära in och bara skjuta. Alltså det skulle vara, du vet, som Reyes hade ju den rollen innan.
Mm.
Den rollen vill jag säga Christian Rodriguez, fast han är så jävla snabb när han kommer runt också på vänsterkanten och kör inlägg.
Ja.
Det är att han är så jävla mångsidig på det sättet, han spelar på båda. Men jag vill att han kommer till mer skott, för jag vill se mer skott från honom, alltså att han kommer i de situationerna när han kan skjuta lite mer. Alltså ingen som känner det när han kommer nära boxen så här, och han kommer skjuta upp i krysset. Han kommer sitta i krysset. Typ sådär känns det. Så det är kul.
Inte direkt så, men klart. Det är som alla spelare för mig.
Nej, inte Gabi. Jag vet att han skjuter upp i luften.
Gabi och Mario, alltså aldrig i livet.
Alltså, har Gabi någonsin fått ett långskott på mål?
Ja.
Han gjorde mål mot Sociedad.
Ja, just det. Och men fan, de där ska undvika att skjuta, alltså. Det är bara slöseri med anfallsspelet.
Har ni märkt att alla mål, eller de senaste målen Mario har gjort, har varit sådana snett inåt bakåt mål?
Mm.
De har följt med i anfall.
Ja, precis. Och så har han fått en så ingen riktigt skott. Fan, det att roligt att se honom hänga dit en eller två. Vi går vidare till matchen mot Puta Sevilla. Ett Sevilla som inte har börjat ligan så bra. Inte lika bra som förväntat i alla fall. Och laget har bara en seger på bortaplan. Som kom i den sjätte omgången. Eller i den femte omgången mot Deportivo, där man vann 2-0 borta efter att Rakitic och Negredo avgjort i slutet med två snabba mål. De tre senaste matcherna, den 4 november mötte man Levante hemma, blev 0-0. 11 november mötte man Bilbao borta och förlorade med 2-1. Och där gick Bilbao upp till en 2-0-ledning och sedan blev så fick Bilbao en utvisning också som bjöd in Sevilla i matchen och där Negredo kunde reducera på straff. Men de förlorade mot Bilbao med 2-1. Senaste matchen här som de spelade i söndagskväll vann de med 5-1 mot Betis i Sevilla där, efter två mål av Reyes och två mål av Facio och Rakitic avslutade målskyttet. Hur har Sevilla sett ut rent spelmässigt, sa han?
De började faktiskt ganska bra säsongen. Bra högt pressspel. Framförallt då Trokowski som var riktigt bra i början av säsongen. Så åkte han på en korsbandsskada. Som gjorde att han blir borta nu i 7-8 månader. Och han är mer eller mindre förlorad för den här säsongen. Men han var i alla fall jättebra i början av säsongen. Nu har de i alla fall använt sig av trio på mittfältet där Maduro används tillsammans med Germendel och Iman Rakitic som är lite mer om, han är mer playmaker då, medan Medel och Maduro är de här som jobbar hårt och ja, pressar och vinner boll och spelar ganska lätt i sitt spel. De pressar väldigt högt skulle jag säga, och bästa beviset på det är ju verkligen när de lyckats kombinera energi med entusiasm och när de är riktigt taggade så är de riktigt svårspelade också. Vi såg ju Betis där, de förlorar mer eller mindre matchen på 30 minuter skulle jag säga.
Och 5 minuter.
Ja, alltså släpper man in sådär många mål på sådär kort tid och i stort sett identiska mål hela tiden. Antingen fast situation eller så vinner Sevilla bollen högt upp. Och så kontrar de och så gör de ganska enkla mål där de inte behöver riktigt ta sig och spela runt Betis-försvaret. Så ja, det är ett lag som pressar väldigt högt, pressar väldigt intensivt. Bra som en kollektiv pressar de. Sen så tycker jag att deras försvar med Facio och Spahic har varit ganska bra. Speciellt på bortaplan där de bara har släppt in 7 mål tror jag den här säsongen.
Men de är som Godin och Miranda precis.
Ja, men det är ungefär samma typ av spelare skulle jag säga. Facio som är mer lik Godin och Spahic som är mer lik Miranda i så fall. De kan vara riktigt fula båda två också i själva spelet. Och fast situationer är de riktigt farliga. Framförallt Facio då, som man visade också mot Betis. Sevilla är ju väldigt bra på fast situationer också. Det är en grej som vi hade problem med i Granada. Så det blir en grej att korrigera för Simeone.
Men jag tycker inte Sevilla har så många bra huvudspelare. Alltså, mak inte nervikning får man fan leta efter Betis. Alltså, Jesus. Alltså, de... Vad håller Nelson till exempel? Alltså,
eller målvakten, Adrian.
Ja, alltså Fazio. Får man gå upp i nickduellen mot Nelson, alltså då kan man bara vinna liksom. Liksom, det är ingen tog honom liksom. Det är klart, om nu Fazio får möta Godin, det blir en helt annan liksom spelplan för Fazio. Han kommer inte få de nickarna på mål mot Godin och Miranda. Det finns inte.
Men så har de med ganska bra inläggsspelare också. En fantastisk högerkant med Cicinho och Navas. Cicinho är kanske ligans bästa värvning under sommaren skulle jag vilja påstå. Den påminner fan nästan om Daniel Alves, sättet som han spelar på. Han är med i anfall, han är med i försvar. Även om han i Alves då mer eller mindre var som en yttermittfältare under sina bästa stunder i Sevilla. Han behövde ju knappt spela någon försvarsspel med tanke på hur bra det laget var. För de vann UEFA-cupen 2 år i rad. Så deras högerkant är riktigt, riktigt bra skulle jag säga. Och Reyes så gjorde 2 mål och en assist mot Betis. Även då om Betis gick ner sig som Max är inne på.
Å andra sidan så har ju Luis Felipe vick inte heller ner sig. Plus att han är nästan lika snabb som Navas.
Så det blir en väldigt intressant kamp där på vår vänsterkant, eller deras högerkant så att säga.
Ja.
Vem som vinner den. För det, jag tror att det är en av nycklarna till att vinna den här matchen.
Och sen tror jag också att det beror på vem vi sätter på vänsterkanten. Blir det Arda, alltså grejen är, kontrollerar vi matchen så får ju de svårt att få igång vänsterkanten liksom. Om Arda håller i bollen där uppe så kan ju varken Navas eller Cecilio göra någonting liksom. Och sen en annan sak som talar lite för oss, det är ju liksom att deras backlinje må vara bra, men den är lite seg. Alltså Spajic är liksom...
Nej, han är inte särskilt snabb.
Han är inte speciellt snabb, han är liksom bäst före datum med en 33 eller någonting.
Ja.
Liksom, ja.
Fast han är inte heller jättesnabb.
Nej, han är inte heller snabb, så det kan ju gynna liksom våra också. Det beror helt... Alltså grejen är, Sevilla, deras kanter blir ju bra när de faktiskt får kontrollera matchen lite. Jag tror inte de kommer så långt med kontringarna faktiskt, om jag ska vara ärlig. För även deras anfall, deras centrala anfallsspel är inte heller så jävla snabba. Det blir en helt annan spelplan. Det ska bli så skönt att ta ner dem på marken alltså. Det ser bra ut. De har 5-1 betyg, sen kommer de till Calderon bara, bam.
Jag lovar att kasta en whiskyflaska på dem om de tar ledningen.
Ja.
Det kan jag lova, grabbar.
Ja, jag sa att vi satt och kikade lite på statistiken här innan podden, eller här i pausen. Och de är ganska starka i början, eller hur var det, sa han?
De är ju, nu kommer inte jag ihåg, nu har jag tagit bort den här statistiken, men de hade en tydlig dålig period där mellan 25 och 40, har jag för mig.
Ja, och det är ju då också Atletico har gjort som mest mål, eller alltså öppningsmål.
Mm, jag tror att Atletico har gjort mellan 15 och 30, de har gjort 6 mål och släppt in 2, och sen är det mellan 30 och 45, de har gjort 6 mål och släppt in 1, så det kanske är Atleticos starkaste period, så att säga.
En 2-0 ledning i halvlek, eller
inte
vad skulle du säga?
Jag tänkte alltså, som en spel som typ, om man tänker deras anfallsspel, om man tänker en spelare som Negredo till exempel. Alltså du vet, om man tänker så här, allvar Negredo, man känner så här, stor kille, bra i luften, bra striker liksom, han kommer hugga på allt. Men när man väl ser honom spela så är det inte så. Det är en sån här illusion, du vet. Man hör från ett namn som har varit kopplat till landslag, som har kopplat till... Han är inte så jävla bra. När han väl är på plan är han jävligt seg. Och han gör sällan mål. Det är bara liksom... Ibland sitter de liksom. Men det är inte så ofta alltså. Han har börjat bra den här säsongen. Men ändå så är han inte... Han är en spelare som går att markera bort ganska, ganska lätt faktiskt, om man kör lite zonförsvar.
Han hade ju problem med målskytte förra säsongen. Det var väl att han började väl ganska bra förra säsongen också. Men hade han en period där han stort sett inte kunde göra mål. Och då skrek Sevilla-supportrarna efter en striker. Så det får vi se hur han tar hand om. Men jag ska inte befåna om Godin går in och sätter in ett knä i röven på honom tidigt i matchen.
Alltså Godin, hans form är sån just nu att han, du vet, han kommer hoppa, så han kommer i samma hopprörelse kommer han sätta en knä i röven på Negredo, och den andra kommer sätta en andra foten kommer han att sätta i pungen på Reyes. Förstår du? Det är Godin just nu, förstår
men,
du?
Men Negredo, han ledde Sevilla skytteliga, han har gjort 7 mål.
Ja, det är inte så svårt att leda Sevilla skytteliga med.
Men det är ändå ganska bra.
Det är ganska bra.
Falcao har gjort 10 ju.
Ja, men frågan är, hur många mål har han gjort? Har han gjort något så här hattrick eller något dubbelmål eller mot någon skitlag typ?
Nej, jag kommer inte ihåg riktigt, men det har han säkert gjort.
Ja.
Ja, han har gjort mål på straff mot Bilbao bland annat. Mm.
Ja, men i alla fall, jag tror den här matchen kommer vi ta ner Sevilla på marken, alltså det är så länge Arda kommer upp i sin normala nivå och Falcao är lagom sugen. Och just det, tänkte Mario. Vem kommer gå in där? Är det Kocke då eller Thiago, tror du?
Det blir nog Thiago skulle jag tro. Med tanke på att Chola, han gav ju någon chans mot Valencia även om det inte funkade. Så jag skulle förvåna mig om Thiago kommer in där, för han är ganska bra mot de här lagen som pressar högt.
Ja, just det, och vad heter det? Han är ju ganska bra huvudspelare också.
Ja, exakt, så det blir nog extra vapen på Atleticos mittfält. Sen så tror jag att Cholo kanske tänker att om trivåten funkar mot Apoel, så kanske han kommer tänka lite extra på om man kanske kan använda den mot Sevilla. Nu tror inte jag att det blir så. Jag tror att det blir en vanlig 4-2-3-1 uppställning. Och valet, får se vem valet faller på, antingen Costa eller Adrian. Beroende då på taktik och hur vi måste ställa oss för att så att säga neutralisera Sevilla.
Fast Charles Trivote är ju nästan aldrig Trivote. Det blir alltid så här fyra spelare i mitten typ.
Ja, exakt.
Det blir lite... Ja, vi får se vad som händer i alla fall.
Om man bortser från Suarez ersättare, vem vill ni ska ställa upp mot Sevilla för att Atletico ska kunna ta hem 3 poäng i Soran?
Det vanliga, alltså Courtois och sen den vanliga backlinjen. Confran är visserligen lite ur form här, men Silvio kommer inte ta hans plats. Sen så har vi Gabi såklart kommer spela och bidra med väldigt mycket energi kommer han under hela matchen. Han kommer antagligen inte spela mot Hapoel här i veckan. Sen får vi se vem man väljer. Han har ju olika alternativ här och jag tror att det blir Thiago med tanke på att det är samma profil som Mario. Han är ju mer eller mindre. Simeone ser honom mer eller mindre som renodlad defensiv mittfältare. Sen så har vi det gamla vanliga tridenten där längre fram och Falcao som ensam anfallare. Sen frågan om vi kommer spela med Arda som ute på kanten eller om hon kommer finnas i mitten. Och kanske skulle vara smartare med på kanten med tanke på att Sevilla ändå de är starka längs sin högerkant och Arda är en väldigt bra skolad defensiv spelare tycker jag i alla fall. Som kan bidra mycket med det i defensiven, även då i offensiven. Och kanske Diego Costa beroende på hur han gör ifrån sig här och hur han känner sig framförallt. Han är precis tillbaka från en skada som han ådrog sig under, för någon vecka sedan.
Alltså, jag tycker att vi ska fega så mycket på hemmaplan. Jag tycker att så ser vi ett lag som jag tror vi kan skrämma skiten ur om vi går ut med väldigt offensivt lag och pressar dem högt och liksom okej.
Mot Valencia i Europa League.
Ja, precis. Liksom att du går ut med ett offensivt lag. Flyttar ner Arda i mitten liksom så han får agera. Och sen har du Costa på plan, du har Adrian och sen kanske du har liksom Falcao på plan. Och så har du ett ganska offensivt lag att det blir liksom att...
Seboja
kanske. Att liksom, jag tror alltså Sevilla är sånt lag som man kan göra... De kan bli helt... Alltså man kan... Alltså neutralisera dem om man kör väldigt offensivt på hemmaplan. Mm. Att de inte får igång sitt spel. Liksom. Jag tror det är nyckeln lite att inte låta dem andas. Liksom. Att från första början sätta taktpinnen och säga så här. Nu är ni i Madrid och nu ska vi anfalla. Ni ska försvara och ni ska vara glada om ni får mer än pinne. Ni ska vara glada att ni är på Calderon. Liksom. Du vet, att det blir så att de inte får ens ta tag i taktpinnen. Liksom. Mm. Att de får känna liksom, aha, shit, det här är ett storlag. Nu får vi försvara oss. Liksom.
Ja, vill ni lägga till något annat till matchen mot Sevilla?
Nej, men däremot Negredo. Han har gjort mål mot ett mot Getafe, en 2-1 seger. Ett mot Granada i 1-1 match. Sen så gjorde han inte mål mot Rayo Vallecano. Sen gjorde han mål mot Real Madrid. Nej, sen gjorde han inte mål mot Real Madrid när de var med 1-0. Däremot så gjorde han mål mot Deportivo på bortaplan. Han gjorde mål mot Barça när de förlorade med 3-2 i den där kontroversiella matchen. Där Sevilla var bra i 60 minuter. Jag fick en massa spelare, ni såg själva vad som hände där.
Ja, Fabregas, ja.
Celta förlorade med 2-0 mot, och då såg de ganska håglösa ut. Det var ju en direkt effekt av den här Barca-matchen. Men så vann de med 3-2 mot Mallorca, och det var där han gjorde 2 mål som skjuter upp hans snitt lite grann. Och han har ju faktiskt inte gjort, han har bara gjort 1 mål sedan, 2 mål sedan den 22 oktober. Ett mot Athletic Bilbao där de förlorade med 2-1 i basken. Och så... det var det enda målet förresten. Han gjorde inte mål mot Betis, det glömde vi bort.
En sak som är lite oroligt faktiskt. Det är ju, vårt centrala mittfält med Gabi och Thiago är svagare än deras ditto.
Mm.
Vi måste liksom... Vi vet hur vi ska göra precis där. För att jag tror Medel och de är... Vad är det? Trochowski va?
Nej, det är Maduro, Medel och Rakitic.
Ja, det är mycket starkare än vårat mittfält som vi har nu. Så det kan vara en kamp som vi måste vara väldigt hårt på att vinna liksom.
Ja.
Det
blir svårt att lyfta bollen för de är ganska starka i luften. Speciellt om vi bara spelar med Falcao på topp. Och inte Diego Costa.
Mm. Vi har Arda liksom. Så allt ordnar sig.
Men det gäller i alla fall suga upp deras press. För deras press är riktigt bra emellanåt. Nu är inte den lika bra som den är på hemmaplan, och naturliga skäl, för Sevilla får ju med sig publiken, att man får en adrenalinkick som spelare, och man presterar betydligt bättre och orkar framförallt mycket mer.
Mm. Ja, precis. Mm. Hur ser Sevillas historia ut på Calderón då?
Jag har inte ens kollat upp, men det är ju ganska stor fördel Atletico, skulle jag väl tro.
Mm.
Ja, det brukar vara det, i och med att man är ett bra hemmalag.
Så brukar bästa i ligan.
Ja.
Bäst i Europa faktiskt.
Ja, bäst i Europa faktiskt.
Vi har en annan punkt på schemat som heter Fokus La Liga, som har fått nytt namn. Där vi tar upp lite andra matcher från omgångens La Liga. Och första punkten, eller ämnen också för den delen. Första punkten är Malagas fina start, som har spolerats av det faktum att de inte har vunnit på 4 raka ligamatcher. Och Valencia har i sin tur spelat in 2 av sammanlagt 18 poäng på bortaplan den här säsongen. Nu väntar en tuff match mellan Malaga och Valencia på La Rosaleda. Vad tror ni om den utgången?
Jag tror Valencia förlorar.
Mycket möjligt.
Nej, jag tror Sofia kommer ta sig krag. Alltså förlåt, jag tror alltså Malaga kommer ta sig kragen nu också. Alltså Valencia, det är en av ligans sämsta bortalag alltså.
Vi får ju tänka på att båda lagen har ju Champions League. Jag vet inte, är det Malaga som spelar nu på tisdag, eller är det... Det måste vara Valencia som spelar på...
Valencia som spelar.
Okej, så de har en extra dag till den här matchen. Malaga spelar alltså dagen senare. Och så får vi tänka på att Valencia, de spelar mot Bayern har jag för mig. Så det är ingen lätt fotbollsmatch. Det är jävligt svårt. Sen är frågan hur fitta deras spelare är också. För jag har läst att Gago kommer missa den här matchen mot Bayern. Är han tillbaka till Malaga? Det måste man ju fråga sig också. Men Gago har faktiskt varit ganska bra sedan han kom till Valencia. Så ja, det återstår att se.
Sheikh Altani har ju inte dykt upp efter. Nej, men han har, nu vill han inte investera längre. Du vet.
Han bara ljög, gjorde han.
Ja, precis.
Ja, nästa punkt bland det övriga snacket är La Liga. Om vi bortser från Casillas, vem tycker ni egentligen är ligans bästa målvakt?
Courtois. Skoja, så här skitsnabbt.
Nej, men Akshay, kan du säga på rak arm eller med lite...
Ja, jag tycker Courtois faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag menar, vi ligger ändå på andra plats, man kan inte säga någonting annat. Och han är liksom, han är en av anledningarna till att vi ligger på andra plats också. Så det blir helt naturligt att han går in där och som den bästa efter. Jag menar, i längden vet vi ju inte, men just nu är han bäst efter Casillas. Eller han är kanske bättre än Casillas just nu faktiskt. Jag tror han är ligans bästa målvakt just nu faktiskt.
Nej, inte statistiskt sett. Då är han inte bäst faktiskt. Men med tanke...
Vem är det då?
Antagligen Willy Caballero i Malaga.
Men alltså, sån där statistik, den är ganska svår, för att det har med matchbilder att göra, hur mycket hjälp du får av försvaret, hur mycket, det är mycket som spelar in liksom, hur många straffar du får mot dig liksom, du vet.
Men sen kan det också vara så att alltså att Atletico släpper till mindre skott på mål, och då är det mer skott alltså, av de som går in liksom.
Jag tror att Atletico är bland de bättre lagen i hela ligan på alltså, inte släppa till skott mot eget mål. Och det märks väldigt mycket i alltså Courtois, ja, så att säga, att Courtois håller nollan oftare på grund av att försvaret fungerar så bra och hela laget spelar som en enhet, inte släpper till särskilt många skott. Jag skulle vilja säga att den statistiken om Caballero, den stämmer ganska bra, skulle jag säga, för Caballero har gjort ganska många räddningar och räddat Malaga från att förlora i flera matcher, bland annat den mot Osasuna. Jag vet inte om ni såg den i helgen. Men han var faktiskt riktigt, riktigt bra i den matchen och gjorde några riktigt fina räddningar. Bland annat på sektion som var helt ensam mot honom i det andra halvlek. Och Caballero räddade ett friläge. Så inte bara just mot Osasuna, utan han har gjort några riktigt bra matcher och hållit nollan i ganska många av dem faktiskt. Och, hela Malagas försvar har också hjälpt till där. Och med Ignacio Camacho och De Micheli som har lett backlinjen likodin på väldigt bra sätt. Så jag skulle säga att Caballero formmässigt kanske är ligans, definitivt en av ligans bästa målvakter hittills. Kanske inte den bästa då. För det finns, ganska fina konkurrenter.
Du har faktiskt en bra poäng där, för jag kollar på målvakternas motsvar till Pichichi Samoran. Där leder Casillas. Han har bara släppt in 9 mål på 12 matcher och har ett snitt på 0,75 mål per match. Willy Caballero har också samma snitt, 0,75, släppt in 9 mål på 12 matcher.
Och Courtois?
Han är faktiskt inte med bland de 5 främsta. Därefter kommer Valdés 1,25, Andrés Fernández och Sasuna på 1,25, och därefter Munua i Levante.
Konstigt alltså.
Det är väldigt konstigt. Jag vet inte hur de räknar det där, men Courtois borde väl bara ha släppt in 9 mål med tanke på att han spelar mot Betis. Och jag har Asensio som stod mot Betis, och Atletico släppte in 11 mål sammanlagt. Det är 9 mål som Courtois har släppt in själv. Mm. Han har hållit riktigt många nollor också, om jag kommer ihåg rätt nu då.
Och det är jättekonstigt att Osasunas Andrés Fernández ligger på en fjärde plats med tanke på var Osasuna ligger i ligan.
Vänta, det kan finnas en förklaring till det här. Vem har gjort listan? Är det UEFA eller FIFA?
Marca. Ja,
okay. Där har den. Det är för Casillas först också.
Ja, exakt. Men jag måste säga en annan personlig favorit faktiskt, som en av ligans bästa målvakter, som faktiskt sitter på bänken i Sevilla, Diego Lopez.
Ja.
Alltså, jag fattar det inte det. Alltså. Det är helt sjukt alltså. Han är grym med han alltså.
Men, sitter han på bänken?
Ja, i Sevilla, bakom Palop.
Ah, det är ju... Jag köpte honom på mitt FIFA-lag. Jag tycker han är helt underbar.
Han är grym. Ja, det är en grym. Det är en av ligans... Det är en Spaniens bästa målvakter. Men Palop är typ 39 också, och han är 31 eller 32, jag minns inte riktigt, men Lopez alltså. Men alltså, det, fan, vi kunde ha köpt honom alltså.
I Santos, ja.
Va?
Vi kunde ha köpt honom, men vi gjorde ju inte det.
Nej. Fan, de bara betalade sig via 3 miljoner eller någonting, va?
Ja. Steve.
Ja, ja, fan vad alltså, okej. Okay. Mm.
Han kan nog stå ut med att sitta ett år på bänken till tills Palop är klar.
Ja, jag tror nästan det blir nästa poäng. Då har han fallit på 40 nästa säsong ju.
Så han är liksom... Helt sjuk snubbe alltså.
Ja.
Det är nästan som Ballesteros, och sen är det fan värre.
Nej, men det är som Brad Friedel typ.
Det är liknande situation. Friedel är grym alltså.
Jag säger det, är liknande situation som i Tottenham. Med 2 grymma målvakter, en på bänken. En som köpte 15 miljoner visserligen, men ja, det är helt
sjukt. Pratar om Loris nu alltså?
Ja.
Ja.
Det är galet där faktiskt.
Nästa punkt på listan, som Niklas Boberg hade sagt, skitlaget Levante. De går fortsatt bra i ligaspelet här, och man bortasegrade senast mot ett krisande Deportivo. En väldigt konstig match faktiskt. Vad säger ni båda om lagets säsong så här långt?
Ja, Levante har gjort det bra faktiskt. Det är som vanligt med Levante. De har rutinerat lag, och framförallt en rutinerad backlinje som framförallt alltså skyddar sin målvakt på ett jättebra sätt. Släpper kanterna, de bryr sig inte så mycket om kanterna. Vi slår inlägg, vi kommer ta bort alla era inlägg. Det är stort sett så de spelar. De är alltid i rätt position, de spelar fult när det behövs. Och så har de Obafemi Martins. Och man kan skratta hur mycket man vill åt Obafemi Martins.
Det här benet United.
Man kan skratta hur mycket man vill åt honom. Men han har faktiskt gjort det riktigt bra här. Och,
ja.
Det är liknande situation som de hade med exempelvis han Caicedo. När han var när han misslyckades i Manchester City. Efter en bra period i, när de köpte loss någon Svennis var det som köpte loss honom. Kom han till Levante, rediscovered himself och så vidare ut till Ryssland, tror jag, när han är nu i Lokomotiv Moskva för mig. Så samma sak med Aruna Kone tror jag aldrig att man skulle se efter sista säsongerna i Sevilla, den konstant var skadad. Nu spelar han i Wigan och gör det ganska bra där borta också. Så de är verkligen mästare på med sig de här gamla anfallarna som till slut blir best performers för Levante, så att säga.
Ja, men sen har de ju i backlinjen har de ju Ballesteros också, jävla överviktigt träsktroll liksom. Ja, men det är så jävla lätt att ta sig förbi honom liksom.
Ja, han vann ju sprinten mot Ronaldo så.
Ja, men det hade de ju på, alltså den bilden hade de på säsongens flyer. Alltså när de skickade ut till supportarna den här bilden. Vad heter det, för att förbereda för säsongen, alltså match schema och allt. Säsongsboken.
Ja, just det, köp säsongsbiljetter. Ni får se det här och så visar de Levant i Europa Ballesteros mot Ronaldo.
Springer kapp Ronaldo.
Så jävla briljant.
Det var häftigt faktiskt. Vi går tillbaka lite till Sevilla, fast ta det andra laget från Sevilla, Real Betis. Vi har redan diskuterat matchen lite, men alltså, vad hände egentligen med dem? De är egentligen inte så här dåliga. Vad tror ni har hänt?
Ja, det kan ju... jag vet faktiskt inte. Det är svårt att ta det faktiskt.
Alltså, det verkar... De gjorde typ en Atletico för något år sedan, när Atletico går ut på Camp Nou och så förlorar man med 6-1. Så kändes det. Man släpper in så här 5 mål i loppet av 30 minuter. Helt galet var det. Jag vet inte vad de höll på med riktigt.
Det var försvarslinjen. Den var helt borta och gjorde något annat liksom.
Ja, alltså superkass verkligen.
Ja, sen var det målvakten också när han ger bort bollen.
Alltså jag förstår inte varför man försöker spela sig ur situationen så där tidigt i ett derby. Man vet att de är helt galna. Värsta adrenalinet har de här Sevilla-spelarna. De är full gång. De vill verkligen pressa, sno bollen och sen vill de göra ett tidigt mål. Det är de tidiga målen som på något sätt dödar matchen det här, just i den här matchen. Jag gör de 2 mål på 6 minuter. Jag hann inte ens bänka mig. Det står 2-0. Säger väl allt liksom.
Jag hade förberett hela kvällen liksom, efter Atletico-matchen. Jag bara, fan, Sevilla derby. Yes. Jag satte men jag började ta lite popcorn och liksom, bara 2-0. Jag bara, fan, 3-0. Jag bara stängde av. Funkar inte. Alltså, det... Nej, men jag tyckte synd om supportarna, för de har ju liksom...
Ja, det var
sjukt. Ja, så BT-supporten hade ju förberett liksom hela jävla veckan liksom med manifestationer, och de hade gått på gatan och liksom firat, och det skulle bli ett stort derby, och nu är Betis tillbaka och lika bra liksom, om inte bättre än Sevilla liksom, och så åker de på det här liksom. Jag menar,
det som vi skulle åka mot Getafe med typ 5-1.
Ja, precis. Nej, det finns inte liksom, det är helt sjukt i alla fall. Det är dåligt gjort. Jävligt dåligt Sevilla. Bu.
Och jag tycker synd om Betis. Alltså. Jag gillar Betis lite grann. Ja, för de hade ju galningen Lopera. Och de går inte att gilla. Alltså. Riktigt. Nej.
Och så har de alltid varit en sån lag som köper turneringsspelare.
Ja, exakt.
Du vet, sån här så fort
och Donkor, Rafael Sobis, Nilsson.
Ja. Så fort de gör några överstegsfinter och skjuter och träffar kryssribban med ett skott liksom, så hamnar de med Betis alltså efter turneringen typ.
Vill ni lägga till någonting annat om de övergalla ligamatcherna?
Nej, vi kan ta en titt istället på kommande matcher hos motståndarna, eller våra rivaler som kommande omgång. Förutom att vi då har Sevilla då hemma, så har ju Barcelona har ju Levante borta.
Mm, det blir svårt.
Klurig match för Barcelona. Sen har ju Real Madrid Real Betis borta, och Real Madrid kan faktiskt åka på en backlash från Real Betis. Alltså revanschlusta från Sevilla-matchen. Betis har hemmaplan också. Båda har hemmaplan, Levante och Betis. Sen har vi ju Malaga, Valencia då. Och Bilbao räknar inte med längre, men de har ju Deportivo då.
Ja.
Om man tar våra närmaste rivaler då. Jag tror faktiskt Levante kan skaka Barcelona. Ett kryss kan de få med sig. Och jag tror Betis kan slå Real Madrid faktiskt.
Jag tror Betis får svårt att slå Real Madrid, med tanke på att alltså, deras försvarsspel. Jag tror inte det räcker mot Real Madrids anfallsspel. För man måste ändå försöka hålla siffrorna nere. Och, och om de gör ett mål, så måste de ändå göra 2 för att vinna. Eller, ja, du förstår vad jag menar. Det blir svårt för Betis, som inte har det där försvarsspelet. De har i och för sig Paulão, som är en duktig försvarare. Helst då i lägre backlinjer. Nu var det inte så exakt idealt att spela mot Sevilla, som de gjorde här. Med att tappa bollen på egen plan alla hela tiden. Förhoppningsvis har de lärt sig att det inte går att spela mot lag som är betydligt bättre än de själva. Sen ser jag fram emot Levante Barcelona, även om jag antagligen kommer missa den då. Det blir svårt att hinna från Calderon om man ska se den, men det skulle varit jävligt kul att se den faktiskt. Jag hoppas att Levante kan ta några poäng.
Alltså jag hoppas att det är samma regnjävel i Levante den dagen när Barcelona spelar, för alltså Real Madrid klarar av det spelet för de har vissa sådana spelartyper. Ja. Men Barcelona skulle fan... De ska inte komma över halva plan med, om det var så mycket vatten. Alltså.
Mm.
Alltså deras, så Levante skulle lätt vinna den matchen. Alltså med typ 3-1 eller 2-0. Ja. Eller någonting, om det såg ut sådär som mot Real Madrid.
Nej, jag tror att matchen hade nu aldrig fått spelas om det var Barca som skulle.
Så du är pro Madrid nu alltså, du?
Vadå?
Du är pro Real Madrid nu alltså?
Nej.
Du säger alltså att förbundet inte hjälper Real Madrid men bara Barcelona, eller vad menar du?
Nu får du förklara det här.
Nu får du förklara det alltså.
Nej, men jag... De hjälper väl på ett eller annat sätt. Kanske inte med samma grejer, men de får ändå sitt.
Alltså det är så löjligt. Alltså du vet det här tjafset mellan Barcelona supportrar och Real Madrid supportrar. Du vet, nej, ni får mer än oss, ni får mer än oss.
Ja, exactly.
Ni får mer än oss. Så står vi andra där vid sidan om och bara liksom bara,
vi får ingenting.
Vi får ingenting eller vet du vad jag menar? Det är så jävla orespektlöst mot resten av lagen, du vet. Det där tjafset.
Precis som att man ska få någonting med sig liksom så.
Mm. Och för andra veckan i rad tar fotbollskanalen Europa inte upp Atletico Madrid.
De nämnde inte ens Atletico. Alltså,
jävla pundare.
Hade Real legat två? Ja, Real Madrid på andra plats.
Men hon är Real supporter ju, den där.
Vem?
Den där, eller?
Den där grejen i fotbollskanalen.
Du vill, inte säga Garo alltså?
Ja, den där wannabe-grejen. Ja, hon.
Hon är på Madrid alltså?
Ja, hon är Real supporter.
Okay.
Då är ni två ju aktier. Ja. Då är ändå den här nästuken eller vad det var.
Alltså om det är någon i hela svenska fans som hatar Real Madrid mer än mig, kom till mig och berätta för mig då.
Vilka brev. Nej, nästa punkt på listan är Atletico B som mötte krisklubben Real Oviedo hemma på Cerro del Espino i Majadahonda. Matchen slutade 1-1 efter att Pedro Martin gjort Atleticos mål efter en väldigt fin samarbete med Omar på vänsterkanten, så väggspelade de och Pedro Martin kom in från kanten och kunde placera in 1-0. Oviedo kvitterade med ungefär 10 minuter kvar och Atletico kom aldrig tillbaka. Trots att man hade ett par ganska bra chanser, bland annat Oliver Torres missat halvt friläge. Hur såg matchen ut annars, Soren?
Jag tycker Oviedo började bäst i alla fall, första 15-20 minuterna. De satte riktigt bra press på Atletico-spelarna som hade problem med, liksom mot Granada som seniorlaget hade. De kom inte riktigt igenom deras mittfält och tappade bollen ganska högt upp emellanåt. Oviedo hade bästa chansen via en frispark, en fast situation som nickades av Bono. Han hann inte reagera utan det nickades över helt enkelt. Atletico började komma in där någonstans runt 30 skulle jag säga. Skapade lite halvchanser och ja, det där målet som var riktigt snyggt faktiskt. Riktigt elegant. Fint vägspel som du säger mellan Omar och Pedro. Pedro, fin avslutning också. Sen så hade faktiskt Oliver Torres ett läge i första halvlek också som han inte tog. Du såg inte första halvlek eller?
Nej, eller så sista 10 av första halvlek så.
Ja, för att han fördelar spelet efter den där riktigt galna Oviedo-pressen som nästan var primera nivå på, tycker jag i alla fall, den där pressen som satt in. Då började han fördela spelet väldigt bra och det blev de här riktigt fina svepande passningarna, diagonalerna mot kanterna från centrala positioner som gjorde att Oviedo-försvaret inte riktigt fick tag i honom och som gjorde att Atletico kunde överblasta längs kanterna och utmana emot dem framförallt. Vi hade ett par chanser där, vi kunde gjort fler mål men ja, det blev som det blev i slutet och återigen så tappar de ju en ledning där de egentligen ska vinna tycker jag. Och det är den här Dani Aquino, om ni minns honom.
Football manager.
Just det, Real Murcia kom han från början. Och det är han som gör målet, det är helt sjukt. Han är bara 21 år gammal, det har jag inte tänkt på. 21-22, något sånt där.
Ja, just det, han är bara så ung, just det. Det minns jag också, att han var ganska ung när man köpte honom på spelet.
Ja, han slog igenom så här när han var 16 år typ.
Ja.
I primära division, men sen efter det, när Real Murcia åkte ner så blev det inte så mycket av honom.
Hur mycket, hur mycket ska du slå vad att de inom 3-4 år så spelar halva Manchester Citys lag i Primera med Oviedo?
Ja, med tanke på att Carlos Slim har
köpt Slim. Ja, men det för han är en bra investering. Alltså, varför fick han betala 18 miljoner, va?
Jag tror det var 2 miljoner euro faktiskt.
Nej, jag menar 18 miljoner kronor menar jag.
Ja, exakt. Så, ungefär 18 miljoner
kronor. 2 miljoner euro, så han äger alltså, han är majoritetsägare.
Ja,
veckolön.
Exakt.
Nej, 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 det är halva David Silvas veckolön, förlåt.
Ja, exakt.
Mm. Ja, det är sant. Soran, din punkt, lånekollen. Där vi har strykt ett namn, Ruben Mikael i Sporting Braga, som inte lön att ta med längre. Men vi har ju 4 andra spelare, bland annat Pizzi, eller Pizzidona som vi kallar honom, i Deportivo. Vi har Ruben Perez i Betis, Borja González i Huesca och det här spöket Leandro Cabrera i Hercules. Hur står det till på lånekollen?
Faktum är att spöket gjorde mål i helgen.
Spöket.
Leandro Cabrera gjorde faktiskt mål. Jag såg det var en nick var det, men jag vet inte, jag tror inte han kommer återvända till Atletico, om jag ska vara ärlig. Det verkar inte vara någon spelare som Atletico satsar på heller. Alltså det är nog bara en spelare som Daniel Fonseca, den gamla uruguayanska spelaren som spelar Juve och Napoli och lite seriös journeyman. Han lurade nog in Atletico i och köpa den här snubben, för några jättestora kvaliteter har han ju faktiskt inte visat, förutom då någon gång under Sevilla, en Sevilla-match minns jag som förlorade med 3-1. Det var ganska länge sedan också, så. Men i år har han faktiskt haft det riktigt tungt och ja, det är ingen bra lag eller han spelar i Jesus Garcia Pitars Hercules. Ja, det märker ju. Ingen vill ju snacka om Garcia Pitars. Men ja, de verkar i alla fall vara lite på uppgång i Hercules. Får vi se om de kan klara sig kvar här, för de har redan snackat om hur de ska klara sig ekonomiskt om de åker ur. Vilket är i stort sett deras realitet just nu.
Mm. Leandro Cabrera är typ som Ramsey, när han gör mål så dör någon.
Nej, ännu värre.
Nej, vad var det? Dör en kändis eller vad var det nu? Jag minns inte riktigt.
Jag tror det var att det kändis dör var det väl, något sånt.
Ja, ja.
Så jävla sjukt.
Ja, det är sjukt. Borja González i Huesca, hur gick det för honom?
Borja, han spelar inte så jättemycket. Nu fick han sitta på bänken här i helgen igen. Ja, de vann tror jag. Huesca med 2-1 just när Guadalajara blev det. De gjorde 2 mål i andra halvlek. De låg under med 1-0 i halvtid. Så han fick komma in i slutet av matchen. Men det är svårt att liksom säga något om hans insats när han spelar bara 10-15 minuter. Det är svårt att göra något på de minuterna också. Men vi kan väl gå vidare till... Vi har ju Pizzi som var avstängd. Men jag vet inte om ni såg Depor mot Levante. Men i alla fall, Depor, de har inget anfallsspel utan Pizzi. Vilket är ganska konstigt med tanke på att de har helt okej spelare. I och för sig Oliveira är skadad, Nelson. Han är en jättefin talang faktiskt som Benfica har fått fram här och lånat ut. Genom via Jorge Mendes då till Deportivo. Så ja, utan Pizzi så har de inte särskilt mycket anfallsspel och det syntes väl ganska mycket där när de försökte bryta ner Levante. När Javi Lopez var det väl som fick rött kort efter att ha tagit med handen i straffområdet och därmed dragit på sitt andra gula kort. Men Ricky, han missade straff som vanligt. Jag tror hans andra straff miss den här säsongen. Och där hade Pizzi säkerligen gjort mål. Det skulle inte förvåna mig i alla fall.
Alltså det är så sjukt med Pizzi. Utan Pizzi fungerar inte Deportivos anfallsspel. Med Pizzi fungerar inte vårt anfallsspel.
Det är Pizzidona.
Ja. Alltså deras anfallsspel fungerar inte utan honom. Vårt anfallsspel fungerar inte med honom.
Ja, det är...
Ja, det är sånt som händer när man heter Pizzi.
Ja.
Det är bara för att vårt anfallsspel var redan så bra, men Deportivos anfallsspel är inte så bra.
Sjukt dåligt.
Men jag är faktiskt sugen på att ta tillbaka Pizzi alltså. Som en spelare.
Jag tror att det finns en utvecklingspotential i Pizzi.
Ja, exakt. Samma, jag tycker
och
också.
Jag tror inte att han hör hemma på en kant. Han hör hemma i ett kanske 4-4-1-1 eller 4-2-3-1 där han spelar som släpande anfallare. Mm. Han har det här att han kan slå den här genom stickaren. Han har den här vision att kunna se den här passningen. Han har en bra skott, en väldigt fin vänsterfot, men även fungerande högerfot. Det är inte bara springa med, utan han kan passa, han kan skjuta. Han kan dribbla också med båda fötterna. Han använder båda fötterna när han dribblar, så att säga. Så som släpande anfallare i så fall. Och jag tror att han kommer återvända nu i sommar. För det är ganska uppenbart att Atletico vill ju ta tillbaka honom. Kanske för att det är någon skuld till Jorge Mendes som de har. Vilket inte skulle förvåna mig. Att Jorge Mendes antagligen investerar de här 13 miljoner euro i Pizzi. För att han ser något som andra inte ser i honom.
Okej.
Han är ingen dum affärsman, Jorge Mendes. Nej. Det måste man ju säga.
Ska jag berätta vad Pizzi är för sorts spelare? Han är en sån spelare som jag tror Jorge Mendes tycks till exempel. Det är en sån spelare man tar tillbaka till en klubb som Atletico. Och så får han prestera lite. Och så efter ett år så säljer man honom till typ Queen's Park Rangers eller något sånt där, du vet, för typ
Sunderland.
Sunderland eller någonting, för en avbetalning på något, typ 2 år, 3 år, som hamnar på sammanlagt kanske 17-18 miljoner, förstår du? Någonting sånt där.
Ja,
exakt. Det är en sån typ av spelare typ.
Men en fan ska betala 18 miljoner för Pizzi?
Det finns många lag i England som betalar mer för Liverpool. De kan betala 20 miljoner för sämre spelare. Om man säger så.
Henderson och grabbarna.
Du, Liverpool är en typisk klubb som skulle kunna köpa Pizzi om man spelar bra en säsong här i Atletico.
ibland så blir jag förvånad. Alltså sättet som de här engelska klubbarna och fansen tänker på. För dem är det viktigt att de har pengar tillgängliga. Så bryr de sig inte om vad det är för spelare de köper. För ofta har de ingen koll på vad det är för spelare de har köpt. Fansen, i alla fall 60% har inte koll på de här spelarna utanför England. Mm. Sen när de köper spelaren så värderar de spelaren på hans övergångssumma. Så det kan ju vara så att de köper Pizzi för 18 miljoner. Men han har gjort en bra säsong. Säg att han gör en bra säsong i Atletico. Men han är egentligen kanske värd 7 miljoner, fattar du? Då tror de att det är en 18 miljoner spelare, som de kallar det. Vilket jag tycker är jäkligt konstigt. Det är inte så man ska ju följa spelarna om man tycker... Alltså jag tycker det är väldigt konstigt att man inte följer spelarna närmare. Och framförallt i England så verkar det vara att man litar blint på agenter. Och blint på sina egna scouter. Utan att manager själv bekräftar att hans potential och hans utveckling och hans kvalitet finns där. Jag vet inte sen, om det är så du upplever det.
Ja, men sen har i England de senaste 2 åren så står ju spelare från primären ganska högt, alltså primära division, alltså ganska högt i kurs. Du har nästan jättemånga speluppläggare i lagen som är spanjorer till exempel. Du har Casola, du har David Silva, du har Micho, du har Mata till exempel. Du har många som går in i den positionen och är den här kreatören. Och jag tror det är en sak som spanska klubbar kan utnyttja mer också, tror jag. Att sälja iväg lite
Deadwood
liksom, och rida igenom den spanska vågen lite som säljer mycket spelare.
Och framförallt så verkar de vilja spela helt jätteoffensivt i England. Inte så mycket tanke på defensiva längre som det var tidigare.
Nej.
Chelsea kanske är det bästa exemplet med alla deras tier som de spelar med.
På tal om Chelsea så har det kommit upp ett rykte här om... jag vet inte. Men det är väl lite isbrytande Falcao till Chelsea. Det var ett tvåsidors uppslag på
Marca.
I dagens Marca. Vad stod det där? Så var det egentligen något informativt?
Det är så uppenbart att de skriver den här artikeln bara för att de ska sälja lösnummer. Det är inget mer. De säger att Tottenham ska vara intresserade av honom också. Chelsea, Manchester City, Tottenham. De kunde lika gärna skriva Arsenal också, så kunde de fört med alla.
Men har ni med? Har ni märkt att Marca alltid släpper såna jävla artikel innan Derby Madrileño? kära om Atleticos viktigaste spelare.
Ja.
De gör alltid det. Så varenda jävla år släpper de en jävla artikel när de ska fokusera in på Derby Madrileño. När de börjar skriva upp matchen så ska de alltid släppa en jävla artikel där de liksom försöker störa liksom våran viktigaste spelare på något sätt. Jag vet inte. Förra gången var det Kun, sen var det, de har alltid hållit på sådär, så jävla idioter och så.
Ja, Forlan har ju också till och med, ja, med länkad med dem. Alltså det är inget nytt där inte. Det är något som de brukar hålla på med, så jag blir inte förvånad, är dubb förvånad ska jag säga.
Så det är ingenting vi behöver lägga tid på det riktigt. Ingenting vi behöver oroa oss för så mycket, ja, i alla fall.
Om man säger så, jag tror inte på det så mycket. Det kan ligga någonting i det, men varför skulle Atletico sälja sin målgörare mitt i säsongen när man har chans på både Champions League och ligatiteln om man fortfarande har det då, men alltså, när de kan få lika mycket för hand om de bara väntar in sommaren.
Exakt. Det skulle vara,
vad är grejen? Jag fattar inte liksom. Det är så jävla...
Det skulle vara att Atletico måste betala av någon skatteskuld, men faktum är ju att Atletico behöver bara betala, bara sig då inom situationstecken, 15 miljoner euro till Skatteverket. Nu och nästa år 2013 15 miljoner, 2014 15 miljoner, och sen är det 80 miljoner på de här juridiska kostnaderna mellan 2015, 2016, 2017. Så det är ganska långt dit, men ja, jag är helt övertygad om att vi kommer behålla Falcao.
Ja, jag tror också det. Vi vill förlora bara på det, ingenting annat.
Sen så en annan viktig grej att komma ihåg här, det är att Atletico säljer inte sina bästa spelare under alltså januarifönstret. Okej, okay, Simao och Maxi, de stack för att deras kontrakt var på väg ut. Det är stor skillnad. Det är inte så att vi fick några pengar för dem. Vi fick kanske 1 miljon för båda spelarna. Annars hade de gått helt gratis och kunnat förhandla gratis från och med januari och fram till juni. Så Falcao situation är helt annorlunda. Jag tycker bara det är dumt där de skriver.
Det är dumt, ja. Och sen tro mig. Alltså Cerezo och Gil, de har inte ballar nog och störa Simeones säsong. Alltså det är självmord. De skulle bli fjättrade av supportarna, ja. De skulle bära ut dem i stan med kära och fjädrar alltså.
Ja, jag tror inte heller att de vill störa, och jag tror att de gör sitt bästa också i media för att få det att låta som att Atletico, ja, man vill inte störa helt enkelt, det är väl där det handlar
om. De skulle inte våga störa heller, även om de skulle vilja.
Då skickar Cholo El Profe på dem.
Ja, alltså Cholo kan skicka alla supporter på dem alltså på en gång. Alltså det är som är grejen, de är rädda för honom.
Cholo ringer bara ett samtal. Så dyker det upp 30 000 supporter.
Han ringer ett samtal till Frente.
Ja, det är grymt. Vill ni lägga till något annat i podcasten?
Vi kan väl lägga till det att Falcao faktiskt lär sig engelska. Och jag tror faktiskt att han kommer gå förlorad i sommar. Inte i januari. Nej, för han lär sig engelska då tydligen. Och det skulle inte förvåna om han försvann till England. Vilket antagligen är hans destination i sommar då så att säga.
Men det gör Oliver Torres också.
Oliver Torres lär sig engelska för att han ska kunna tortera Chelsea nästa gång vi möter dem.
Ja, precis. Men en annan, alltså, hur var det nu? Hur är rykten och vem kopplas till oss starkast om Falcao skulle försvinna?
Det har ju varit under veckan. AS gjorde en story om Edin Dzeko och Luis Suarez. Nu tror jag inte att Atletico har inte råd med Luis Suarez. Alltså han lär ju kosta 50 miljoner pund eller något sånt.
Ja, men Soran, vi sålde Kun för 45, köpte Falcao för 45.
Ja, exakt. Men ja. Det var euro. Men jag tror
men,
att,
då, vi...
men grejen är, jag tror att Atletico kommer bara få bättre 50% av övergångssumman när de säljer Falcao. För en del går ju till Skatteverket direkt när man säljer. Det är bekräftat där av Dani Hidalgo på AS. Jag har faktiskt frågat honom om det. Han sa att vi får 50% bara.
Vet vad som kommer hända nästa sommar? Pitac kommer komma tillbaka och han kommer ersätta Falcao med Ole Gunnar Solskjær.
Ja, just det. En galen grej som jag läste. Och samma markartikel som vi snackade om tidigare. Helder på Stiga.
Nej, fy fan alltså.
Det var bland det sjukaste. Och det roliga är, de har ju bara tagit någon ur Jorge Mendes stall. Det är det galna här. Jag kan tänka mig att Atletico Sport, några paranoida Atletico Sportar tänker säkert, fan, han kommer komma till slut.
Nej, men vet du vad som händer? Falcao försvinner, vi går till Porto igen och hämtar Jackson Martinez.
Exakt.
Alltså det hade, är han också Jorge Mendes?
Det vet vi inte, men han är Falcao 2.0 i alla fall.
Men vet du, jag tror att det funkar. De kommer från Sydamerika. Jorge Mendes assisterar i deras övergångar, men han är inte deras officiella representant. Ungefär som han assisterade i Ardas övergång när han kom till Atletico. Sen så spelar de mot år 2 i Portugal, och då kommer Jorge Mendes och säger, vill du flytta? Och då säger jag, ja, jag vill gärna flytta, jag vill gärna ha högre lön, vilket Porto då inte kan ha. De kan inte erbjuda så mycket högre än 3-4 miljoner euro, skulle jag inte tro. Och då kommer Jorge Mendes, om du vill flytta och vill ha högre lön, då byter du agent. Och då byter de agent, precis som Falcao gjorde. Så flyttar de till ett ställe där de kan få mycket högre lön, och som har flyttat till Atletico.
En sak som vi inte har tänkt på faktiskt. För när vi säger så här, vilka kommer komma till Atletico nästa år? Då tänker vi på gamla Atletico. Då tänker vi på den här som spelar Europa League. Vi tänker på den här som slutar 8 i ligan, 9 i ligan. Men tänk nu om vi går till Champions League. Och tänk nu att vi slutar 3 eller 2 eller 2 eller någonting sånt där. Tänk till vilken attraktionskraft vi kommer ha för många, många spelare. Som förut kanske inte tänkte på Atletico på samma sätt. Vi kommer en helt annan marknad från förut. Där spelarna självmant vill komma till Atletico.
För de är intresserade av att spela i Champions League.
Exakt. Och spela topplag. Så det är också en sak att tänka på faktiskt. Att liksom, vi är mer attraktiva för många spelare som inte skulle kunna tänka sig komma hit innan. Själva.
Ja. Det är en viktig sak att komma ihåg i alla fall.
Yes. Vad jag har kunnat läsa mig till här, så är det Jorge Mendes som är Jackson Martinez agent. Men
det är bara att gå in på Gestifote, deras hemsida, så kommer du se vi kan representera allihop. Den kanske inte är fullt uppdaterad, men det brukar i alla fall stå vilka de representerar, så att säga.
Yes.
Falcaos framtida Atletico i alla fall. Till sommaren skulle jag vilja säga.
Men jag tror faktiskt Costa kan bli en jävligt bra spelare faktiskt.
Ja, det är sjuka.
Han kan bli grym alltså.
Det sjuka är någonstans att vi drev med honom. Det var en sån här skämtspelare som man drev med.
Som Clebo Santana typ.
Ja, ungefär. Men nu har han visat sig vara något. Värd något. Och förut sa vi att Jorge Mendes håller på med skumaffärer. När han tog dit Diego Costa. Visst att Jorge Mendes visst vet vad han håller på med. Så blir lite förvånad om vi snackar om positivt om Pizzi nästa säsong.
Alltså egentligen det bästa man kan göra, det är anställa en scout på heltid som skugga Porto scouter.
Exakt.
Nej, men egentligen Porto, vet du, de värvar såhär självklara stjärnor som är på väg upp. De fångar upp dem jävligt snabbt. Det är en sån här typ, helt plötsligt River Plate har en snubbe som gjort typ så 17 mål på en säsong. Han är typ 20 år eller 21 år. Direkt Porto eller Benfica. Så där funkar de, du vet. De tar de där riskerna hela tiden, du vet.
Men det, då har de råd att göra också med tanke på att de är i Champions League varje år. Och de är i, nu är inte Portugal ett säkert starkt ekonomiskt land, men de har alltid de här Champions League-pengarna. Och de har marginalen att misslyckas helt enkelt. Det är skillnad på Atletico här som verkligen, de vill köpa en spelare, men de är inte helt säkra och de måste på något sätt förvalta pengarna och få ut max av de spelarna som de köper. Sen så har Porto ett extremt bra scouting-nätverk, Benfica också i Sydamerika, och det brukar vara så att Porto snor Benfica spelare ganska ofta.
Vad tror ni om Nani till Atletico? Han är som Jorge Mendes.
Ja, en billig bättre ytter ska vi definitivt köpa in till nästa sommar, men
Pizzi.
Ja, där har vi vår ytter till nästa säsong, och
precis.
Vår stjärnvärvning.
Jag tänkte mer som vi snackade om i pausen men Axel var borta, att vi tar in en striker men även en tia, en riktig playmaker som kan kombinera lite mer med Arda och avlasta honom för lite för mycket. Det blir lite för mycket för Arda skulle jag tro. om man även får dra så här stor klass nästa säsong.
Alltså fortfarande är det så att alltså, spelar vi Champions League nästa säsong måste vi förstärka.
Ja, med, fan, inget snack om
vi måste ha två stjärnvärvningar. Alltså till exempel vi måste ta in en defensiv mittfältare.
Ja.
En riktig. Och sen måste vi även ta in en ny högerback. En målvakt förmodligen också.
För ja, målvakt blir definitivt tror jag.
Courtois lär ju försvinna
också. Ja, just det. Vi har ju snackat, det har ju ryktats om det också. Andres Fernandes från Osasuna, att han ska ersätta när Courtois lämnar då för Chelsea. Vilket han antagligen kommer göra då, beroende på vad Chelsea vill göra med honom i alltså nästa säsong. Och de tar sitt slutgiltiga beslut då, som man sa i Jocke Björklunds intervju på C-more i mars. Så vi får se vad som händer efter mars. För Courtois vill ju stanna, det är ingen snack om det. Så det är snarare frågan om vad Chelsea vill göra.
Vad händer?
Alltså han sa ju att han vill stanna, men till slut så vill han tillbaka. Så uppfattar jag det i alla fall. Alltså han vill utvecklas mer i Spanien, men till sist så vill han ändå tillbaka till Chelsea.
Alltså det där är en sån viktig position på plan där vi måste liksom värva rätt. Alltså vi kan inte klanta oss i sommar alltså. Vi måste ha in en målvakt som kommer stå flera år och kommer vara. Jag vill faktiskt helst in en rutinerad målvakt.
Brad Fiedel.
Ja, Brad Fiedel. Ja, men du vet, en riktig sån här lite rutinerad, lite äldre, du vet. Fast här får vi inte klanta oss. Inte om vi tar oss till Champions League och har etablerat oss i toppen. Vi får bara inte leka med den positionen. Den är jäkligt viktig.
Vi minns ju bara för ett par säsonger sedan där vi lekte med Leo Franco Abbiati, med Pio och Leo Franco. Det funkar inte att ha två bra målvakter. Man måste helt enkelt ha en bra målvakt som kommer stå, en fast målvakt så att säga. Så det är, för backlinjens skull, för hela lagets skull skulle jag säga.
Och minns du när vi såg han, vad heter han? Kopé, live.
Han var ju sjuk alltså.
Han är sjukt stor alltså. Han ser inte så stor ut, men när jag såg han live, jag bara, damn.
Man blev ganska förvånad över att de flesta var ganska stora. Man trodde inte det. Om Camacho till exempel, han var enormt stor.
Simão var fett liten faktiskt.
Ja, men det var inte så
lätt. Han joggade mot oss när han precis kom nedanför läktaren. Jag bara, shit vad liten han.
Jag minns det var ledsen Banega var förresten. Han bara, no shit, jag kommer åka tillbaka till Valencia nu. Jag vill stanna här, tänkte han.
Ja just det, Banega såg just. Då just han spelade Atletico då. Han spelade den matchen, eller hur?
Ja, gjorde han.
Ja just det, gjorde han. Han var bra faktiskt. Ja, i alla fall, ska vi avsluta så drar vi.
Yes, vi avslutar med Evo Banega.
Ja, tack för idag.
Tack för
idag. Ole, 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 cholo, Simeone. Bye.
Bye. Bye.